Vi har tittat på läran om rättfärdiggörelse genom tro alena. Och vi har sett det ur ett historiskt perspektiv på förmiddagen. Ett systematiskt teologiskt perspektiv på eftermiddagen. Och vi förstår att teologi måste ju komma ur Bibeln. Så nu ska vi titta lite på bibeltexter. Och fast vi har en hel dag om rättfärdiggörelse så kommer jag känna att vi kommer att titta alldeles för lite på bibeltexter. Men nu tar vi i alla fall 40 minuter och gör det. Paulus utvecklar det på många ställen. Men naturligtvis så är det Romarbrevet som är liksom mest uttömmande. Så nu tittar vi på de mer framträdande avsnitten där. Och sen, så vi börjar i Romarbrevet och sen tittar vi på Jakobsbrevet som är den romerska kyrkans motargument. Och vi kommer att se att det är en ganska komplicerad fråga där. Och så ska vi försöka se om det finns en motsättning mellan Romarbrevet och Jakobsbrevet. I det första kapitlet i Romarbrevet så utvecklar Paulus den här tanken om att om Guds dom över den fallna mänskligheten. Den mänsklighet som undertrycker sanningen, som det står där i vers 18. Den här uppenbarelsen som Gud ger av sig själv. Och sen fortsätter Paulus att utveckla syndens konsekvenser som omfattar alla människor över hela jorden. Både judar och greker, hela världen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och därför, säger Paulus, är vi alla utan ursäkt. När han förklarar människans natur som syndare så hänvisar han till Gamla testamentet. Och han hänvisar till salmen där det står: det finns ingen rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, och så vidare. Och så kommer han till slutet av citatet, och då är vi i kapitel 3, vers 19, Romarbrevet 3 och 19. Det står: men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. Så han ställer oss här i Guds rättssal, och han använder en metafor om en tystad mun. Och det betyder förstås att när vi kommer inför Gud, inför hans helighet, så är den naturliga mänskliga tendensen att komma med alla tänkbara ursäkter för vårt handlande. Det var inte mitt fel. Det var hon som gav frukten till mig. Men det var inte mitt fel. Det var ormen som lurade mig. Och så vidare. Men Paulus säger att när vi kommer inför Gud så kommer det att vara så uppenbart att det är meningslöst att försöka sig på några försvarstal. Nej, när vi ställs inför Gud så kommer vi att stå med en tystad mun. Kanske för första gången någonsin. Inte ett ord kommer att kunna sägas, därför att Guds rättvisa är uppenbar. Och så fortsätter Paulus i vers 20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Och det här är ju extremt viktigt för läran om rättfärdiggörelse. För det här är ett påstående som Paulus gör, som har debatterats förstås genom historien. Han börjar med att säga: ingen människa förklaras rättfärdig genom gärningar, laggärningar. Och den första frågan är ju: vad är laggärningar? Vad menar han med laggärningar? Då menar somliga då att Paulus, när han säger laggärningar, så talar han om den ceremoniella lagen. Den som har med templet att göra, olika matregler och sådär. Men de flesta kommentatorer och forskare menar förstås att Paulus inte alls begränsar det här till ceremoniella lagar, utan säger att det gäller allt som lagen föreskriver, inklusive de moraliska lagarna, så de 10 budorden. Så Paulus säger att genom att lyda lagen, såväl ceremoniellt som moraliskt, kommer ingen att förklaras rättfärdig. På det sättet är alla goda gärningar uteslutna som grund för rättfärdiggörelse. Sen finns det några andra då. Och då kommer vi lite grann till debatten mellan Rom och så. Det är att de säger att inga laggärningar som gjorts innan vi fötts på nytt lägger till något till att vi förklaras rättfärdiga. Men det vi gör efter att vi har fötts på nytt kommer att räknas som grund för sin rättfärdiggörelse, för vår rättfärdiggörelse. Och på det sättet så tar man återigen in gärningar då som grund för rättfärdiggörelse. Men det här är alltså en del av konflikten mellan Rom och evangeliskt troende. Den evangeliska sidan uppfattar ju texten här att inga gärningar som någonsin gjorts eller någonsin kommer att göras kan uppfattas som en grund för rättfärdiggörelse, inklusive de gärningar vi har gjort efter att vi har blivit födda på nytt. De gärningarna kommer att ha betydelse efter att vi har blivit födda på nytt, så kommer de gärningarna att ha betydelse i förhållande till vilken lön vi får. För det finns många texter som säger att vi kommer att få belönas. Men det kommer aldrig att ligga till grund för vår rättfärdiggörelse. Och nu är det rättfärdiggörelsen vi talar om. Så fortsätter Paulus i vers 21 och 22. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och återigen nu då. Nu är vi inne i sen eftermiddag här och nu har vi hört många saker sägas. Det är inte den rättfärdighet genom vilken Gud är rättfärdig, utan den rättfärdighet som han tillräknar oss genom Kristus. Och lite senare då, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans ord. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han är både rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Jag har nu gång på gång sagt, eller just det kanske jag inte har sagt gång på gång, att när reformatorerna talar om rättfärdiggörelse genom tro alena, så är det på grund av Kristus alena. Alltså bara på grund av Kristus. På grund av Kristi fullkomliga verk. Och när vi nu tittar på Kristi verk som är grunden för rättfärdiggörelsen, den här meriterande orsaken, så gör vi en distinktion. Vi älskar ju distinktioner, inte sant? Vi gör en distinktion mellan Kristi passiva lydnad och Kristi aktiva lydnad. Hans passiva lydnad handlar om att han villigt utgav sig själv. Han ödmjukade sig själv in till döden på ett kors där han dog för våra synder. Han lät sig offras för oss. Passiva lydnad. I den här delen av försoningen, vi ska komma till en annan del, den aktiva, men i den här delen av försoningen så händer det två saker som ju illustreras i Gamla testamentet, i offersystemet där. På försoningsdagen så skulle alltså överste prästen stänka blodet från ett felfritt djur på nådastolen inne i det allra heligaste i templet eller i tabernaklet. Och det innebar en form av försoning för att tillfredsställa eller sona Guds rättvisa. Blod liksom. Livet måste utgjutas. Liv måste betalas för liv. Men ett annat djur användes också. Där prästen la sina händer på den här bocken. Och symboliskt överförde folkets synder. Han representerade folket. Och symboliskt så tillräknades folkets synder till det här djuret. Och sen drev man ut bocken i vildmarken utanför lägret eller staden. Därför att det symboliserar det som Jesus kallar för mörkret utanför. Det är liksom bortom Guds gemenskap. Det är i någon mening bortom Guds livgivande domäner. Och samma sak ser vi ju i Nya testamentet. Kristus drivs utanför staden och han dödas där. Han överlämnas till hedningarna. Han uppfyller allting som kännetecknar båda de här syndabockarna. Folkets synd läggs på honom och på korset så blir han övergiven och han blir förbannad av Gud. Sänd in i mörkret utanför. Utanför Guds försonande gemenskap. Så båda de här aspekterna, båda bockarna så att säga, är aspekter i Kristi passiva lydnad. Där han ger sig själv som försoning för våra synder. Det är den passiva. Men sen tittar vi på hans aktiva lydnad. Och den är helt central för Paulus undervisning här i Romarbrevet. Kristi aktiva lydnad handlade om att han höll lagen fullkomligt. Hela sitt liv. Den gamla Adam, den första Adam, han föll i synd genom sin olydnad. Och efter honom har alla efterkommande funnits liksom i samma fördärv. Men den nya Adam föll aldrig i olydnad. Han höll lagen fullkomligt. Och genom den nya Adams fullkomliga lydnad blir vi nu mottagare av hans rättfärdighet. Han arbetade liksom upp en rättfärdighet som människa som han ger oss. Varje dag i sitt liv levde han till Guds ära. Varje minut älskade han Herren sin Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd, all sin kraft. Hela tiden. Varje dag hedrade han sina föräldrar. Hela tiden älskade han sin nästa som sig själv. Han levde ett fullkomligt liv i aktiv lydnad. Han inte bara utgav sig utan han förtjänade någonting. Om allt han behövde var att betala för våra synder, då hade ju Kristus rent teoretiskt kunnat komma ner till oss på långfredagen och gjort det. Men det finns en poäng i att han föds som människa och lever ett helt liv i lydnad. Det är den rättfärdigheten vi får. Det är den vi kan peka på. Jag har inte levt i lydnad, men han gjorde det. Så i vår rättfärdiggörelse så är det hans rättfärdighet. Vår synd tillräknas honom på korset. Det är hans passiva lydnad. Vår synd tillräknas honom. Han blir gjord till förbannelse i vårt ställe och dör den död som vi har förtjänat. Men hans rättfärdighet, hans förtjänst tillräknas oss genom tron. Det är vad Luther kallade för det saliga bytet. Och det är sannerligen saligt. Så fortsätter Paulus då med att säga att det här visar att uppståndelsen, han säger att uppståndelsen visar att försoningen var tillräcklig. I Romarbrevet 4:25 kan vi fortsätta. Han säger att Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull. Så det innebär att det offer som han gav i sin passiva lydnad och den rättfärdighet som han förvärvade i sin aktiva lydnad var tillräckligt. Båda aspekterna är tillräckligt. Så för att visa, så fadern uppväckte Kristus för att visa att försoningen verkligen hade skett. Att priset verkligen var betalt. Att allt var tillräckligt för vår rättfärdighets skull uppväcktes Kristus. Och man kan fråga sig, varför behövde Jesus gå igenom allt detta? Varför kunde fadern inte bara vara barmhärtig och ge syndernas förlåtelse ändå? Och då har vi det här med Guds rättfärdighet. Han kommer inte att kompromissa med sin natur och bli orättfärdig. Att peka på mig och säga, jag ser dig som rättfärdig. Om det bara är min egen rättfärdighet det handlar om. Det vore att ljuga. Och Gud kommer inte att ljuga. För Gud är rättfärdig. Alltigenom. Utan gräns. Paulus säger i 3 kapitlet. Vers 23-26. Alla har syndat. Och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Och här kommer det. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Än en gång. Genom att utge sin enfödde son som en nådastol. Det är jättesvårt att översätta det till svenska. Vi har inga kategorier. Det står ordagrant soningsställe. Kan Gud visa sin rättfärdighet? Att han både är rättfärdig samtidigt som han kan förklara den rättfärdig som tror på Kristus. Gud kompromissar inte med rättfärdighet. Utan han tar bort synden. Liksom. Han tillräknar synden någon annan. Och tillräknar fullkomlig rättfärdighet. Han behöver inte se genom fingrarna på något sätt. Det är fullkomligt. Och sen fortsätter han i vers 27. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet, säger han. Det är uteslutet. Det finns inget att berömma sig av. Halleluja. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och sen fortsätter han i kapitel 4. Vi hoppar till 4:1. Vad ska vi då säga att Abraham fann, vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar har fått sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Så nu ska Paulus bevisa att rättfärdiggörelsen sker genom tro och inte genom laggärningar. Och då ställer han fram Abraham som exempel. Och han går tillbaka till första Mosebok 15. Då hörde Abraham Guds löfte och han trodde. Och när han tror så säger Bibeln, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så återigen har vi konceptet att rättfärdighet tillräknas. Att Gud betraktar Abraham som rättfärdig i den stund han sätter sin förtröstan till Gud. Och det här sker innan Abraham blir omskuren. Det sker innan Abraham offrar Isak. Eller i alla fall är beredd att offra Isak. Innan något av detta äger rum som Abraham skulle ha kunnat berömma sig av, så räknas Abraham som rättfärdig. Och lägga märke också till att allt det här sker av nåd. Det är anledningen till att i den reformatoriska traditionen så säger man att tron alena alltid är förknippad med nåd alena. De hänger ihop. Rättfärdigheten Gud tillräknar oss kommer av nåd. Och sen citerar Paulus i den sjunde versen kung David som säger: saliga är de som har fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Så Gud tillräknar inte synden till oss som har begått synden. Vi har gjort oss förtjänta. Vi har en lön, en syndens lön. Utan han räknar den till Jesus. Okej. Det var inte så mycket nytt här. Nu bara läste vi lite bibeltexter och så sa vi samma sak igen ungefär. I samband med reformationen så kan man ju säga att den romerska kyrkan inte direkt la sig platt inför Luthers fötter och sa: ja, du store lärare, du har rätt. Man hade ett svar på påståendet att rättfärdiggörelsen kommer av tro alena. Och de hade ett svar ifrån självaste Bibeln. Och framförallt hämtat då ur aposteln Jakobs brev. Och jag vill läsa ett avsnitt ur Jakob 2. Och det är ett avsnitt som citerades många gånger vid konciliet i Tridentum och dess sjätte session. Jakob 2, 21. Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Vers 24. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Vad händer här nu då? Komma här och ställa till vår prydliga teologi. Här har vi ett ställe där Bibeln uttryckligen säger: människan erkänns rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Den här dagen verkar ju bortkastad i alla fall. Man skulle kunna tänka sig att bara den här versen skulle kunna vara dödsstöten för den lära som Luther sa var den lära på vilken kyrkan står och faller. Så hur kan vi finna en överensstämmelse mellan vad Jakob säger i Romarbrevet, förlåt, vad Paulus säger i Romarbrevet och vad Jakob säger här? Somliga säger att det är en omöjlig uppgift, och så har man i historien då fört en debatt om vilket brev kom först. Jakob eller Romarbrevet, om man föreställer sig att om Jakob kom först så kanske Paulus skrev Romarbrevet sen för att ändra på någonting, och att de här breven liksom är skrivna i en diskussion mot varandra. Liksom. Och så finns det olika skäl för varför den ena är före den andra och sådär. Men den klassiska kyrkliga förståelsen är att ingen av de här, varken Jakob eller Paulus, försöker att säga emot den andra. Utan att de här positionerna står inte alls i motsats till varandra. Trots att det från början kan verka så. Något som gör problemet svårare, eller kanske en utmaning mer delikat om man säger så, är att de använder samma terminologi. Det är samma grekiska ord som används, inga kryphål här inte. Det hade ju varit trevligt om de hade använt olika grekiska ord, så kunde man säga att de menar lite olika saker. Men det är samma ord. Och dessutom så använder både Paulus och Jakob samma person för att bevisa sin tes. Paulus säger att Abraham, som är trons fader, räknades rättfärdig innan han hade gjort några goda gärningar. Så Paulus lyfter fram Abraham som rättfärdig i första Mosebok 15. Och Jakob talar om Abraham som rättfärdig, men inte förrän kapitel 22 där han offrade Isak. Så intrigen tätnar. Och det här är en av de saker som till en början fick Luther att ifrågasätta huruvida Jakobs brev verkligen är ett äkta brev. Om det hör hemma i Bibeln. Han kallar det för en halmapistel. Men sen lite senare ångrade han sig och tog tillbaka det där. Men det var svårt för Luther. Och eftersom... Ja, det spelar ingen roll. Så, hur som helst. Samma ord används av både Jakob och Paulus. Det är kaiosyne. Men det här ordet har ändå, även om det är samma ord, så har det faktiskt flera innebörder. Och bara för att visa det, det är en jättemärklig text så vi ska inte fördjupa oss i den. Men om ni vill så kan ni bläddra till Matteus 11 och 19. Matteus 11 och 19, det är Jesus som säger det där. Bläddra om ni vill. Han säger: visheten har fått rätt av sina barn. Det är ett märkligt avsnitt och det är kanske inte ett av dem som man vanligtvis lär sig att memorera. Visheten har fått rätt av sina barn. Och här använder Jesus också det ordet, det är kaiosyne. Det är det som står där. Och det betyder förstås inte att visheten blir försonad med helig Gud, liksom med en tillräknad rättfärdighet som visheten får genom sina barn. Alltså det blir jättemärkligt. Jesus säger att det som påstås vara vishet verkligen visar sig vara vishet genom dess frukt. Vilket för övrigt är en princip som återkommer genom hela Bibeln. Att pröva frukten. Visheten får rätt. Alltså vishetens barn förklarar visheten för vishet. Så här finns här använder man begreppet egentligen bara att säga att det visar att det är sant. Visheten är vishet för dess barn. Ja. Min poäng här är att det finns flera nyanser av ordet. Det är inte bara i den här frälsningsfrågan som det här ordet används, utan det finns flera olika. För att förstå Jakob kapitel 2 så måste vi ställa oss frågan: vad är det för problem som Jakob försöker att lösa? Vad handlar Jakobs brev om egentligen? Vad är det för fråga han försöker att besvara? Och jag tror att svaret på den frågan finns i... Det börjar i vers 14 i andra kapitlet. Han skriver så här. Jakob 2 och 14. Mina bröder, Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Så hans fråga är, vad spelar det för roll om du har tro, om den här tron inte gör någon skillnad i ditt liv? Vad spelar det för roll om du säger att du tillhör Kristus, du tror på Kristus, när du inte vill lyda Kristus? Så han talar om människor som bekänner sig som kristna, men som inte bär någon kristen frukt, vars liv tycks vara helt oberörda av deras tro. Och i vårt land, med en statskyrka, så har vi ju miljoner som tillhör kyrkan som medlemmar. Och jag vet inte hur stor del av dem som säger att de är kristna. Men det finns ju, vi kan ju lätt i alla fall dra slutsatsen att det finns tusentals som påstår att de är kristna i någon form, men som aldrig har visat att det finns någon verklighet bakom den tron som de säger sig äga. Det är den frågan Jakob talar om. Det är inte samma fråga som Paulus talar om. Paulus frågar, hur kan en orättfärdig person få tillträde till en rättfärdig och helig Gud? Paulus perspektiv handlar om att vad kan den troende hänvisa till inför Gud? Och då säger han att människan förklaras rättfärdig genom tro och ingenting annat. Inte genom några laggärningar. Paulus perspektiv är inför Gud, men Jakobs perspektiv är inför andra människor. Jakob ställer frågan, men hur är det då med den person som bekänner sin tro utan att ha några bevis för att tron är verksam? Och han säger, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa någon? Och han fortsätter i vers 15. Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen, och om någon av er säger till dem, gå i frid, kläd er varmt och ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Så nu gör han ju en distinktion här mellan, det är roligt med distinktioner, mellan en död och en levande tro. Och när Luther talade om att vi förklaras rättfärdiga genom tro alena och fick följdfrågor på det, betyder det att man bara, om man bara har tro så kan man leva hur som helst? Det var ju den frågan som Luther fick stå till svars för hela tiden. Paulus verkar också ha fått den frågan, och han säger ju där i Romarbrevet 6:2, ni behöver inte bläddra dit, han säger ju verkligen inte. Det betyder inte att man kan leva hur som helst. Och Luther sa ju då, rättfärdiggörelsen är genom tro alena, men inte genom en tro som förblir alena. Där har vi varit förut. Och samtidigt så fortsätter Luther att säga att den tro genom vilken vi förklaras rättfärdiga är en fides viva. Det är en levande tro. En tro som lever. Och vi vet att tron lever därför att den rycker, den manifesteras, den bär frukt, det vill säga den troendes liv präglas av en lydnad till Guds ord. Om jag säger till er här inne, de flesta av er har jag ju aldrig träffat förut, att jag har en frälsande tro, kan ni vara säkra på att jag har det bara för att jag säger det? Hur kan ni veta det? Det kan ni inte veta. Ingen av er kan ju se in i mitt hjärta. Det enda sättet ni kan utvärdera mitt påstående att ha frälsande tro är genom att titta på mitt liv. Bär det frukt? Jesus säger ju, på deras frukt ska ni känna igen dem. Och även då kan vi ju lura andra genom att framställa en sorts from fasad. Men Gud då? Så det här är ju för er. Ni måste ju se mitt liv över tid för att kunna se, ja men det är en frälsande tro där. Men Gud då? Hur länge behöver Gud veta, vänta för att se om min bekännelse är genuin? Kan Gud se in i mitt hjärta? Ja, men det är klart. Naturligtvis. Han behöver inte avvakta och se vilken frukt kommer det här att ge. Han vet ju. Så för att förstå problemet vi har framför oss så måste vi se att både Jakob och Paulus hänvisar till Abraham, men gör det vid olika tillfällen i Abrahams liv. Paulus gör ju sin poäng att vi förklaras rättfärdiga genom tro utan laggärningar, och då pekar han på Abraham i kapitel 15 där Abraham hör och tror och därför förklaras rättfärdig. Jakob bevisar sin tes genom att peka på Abraham i kapitel 22. För där har ju Abraham visat vad tron går för. Han erkänns som rättfärdig. Vi kan se, Abraham. Han hade verkligen en verksam tro. Om någon säger att han har frälsande tro, frågar ju Jakob. Men saknar gärning, kan den tron frälsa honom? Och svaret han ger är ju ett klart och tydligt nej, den tron kan inte frälsa honom, en tro som saknar gärningar. Den enda sortens tro som frälser är inte en död tro, utan en levande tro. Och om det är en levande tro så kommer den oundvikligen att generera saker. Och i kapitel 22 så bevisar alltså Abraham sin frälsande tro. Så när vi säger att vi har en frälsande tro så är det någonting som behöver återspeglas i våra liv. Nåväl, jag hoppas att den här korta förklaringen kan ge en hjälp att se att problemet är inte nödvändigtvis olösligt. De här texterna står här och vid första anblicken så kan det kännas som att de är direkt motsägelsefulla. Men när man tittar på dem lite längre så ser man att det går absolut. Och det är inte ens krystat, utan det går att harmonera de här. De pratar om delvis olika saker.